Hej, det är Jarke Pettersson här i studion. Möjligen är det så att den där korta signaturen vi just hörde kan associera till den trendspaning som jag brukar göra årligen. Och trogna lyssnare på Tyresradion har också kunnat höra hur Ann Sandin Lindgren gjorde intervju med mig om min trendspaning för 2026 nyligen. Ja, det är verkligen en förmån att få möjlighet att uttrycka sig här på Tyresradion. I år har jag experimenterat med och haft hjälp av AI för att förstå och begripa samtiden i min trendspaning. Och nu har jag bett Notebook LM som tillhandahålls av Google att göra en, som det kallas, ljudöversikt med djupdykning på min trendspaning. Och det resulterar i två röster som analyserar och tolkar min trendspaning. Om det inte vore för att de gör det så bra och fångar precis det jag vill förmedla i min spaning så skulle jag inte använda dem. Men nu gör de faktiskt precis den analys och tolkning som jag menar och avser i spaningen. Jag skulle inte ha kunnat uttrycka det bättre själv. Dessutom tycker jag att det är avsevärt mer lyssningsvärt än om jag skulle läsa in min trendspaning med min egen röst. Förvisso kommer det ett och annat litet skruvat uttal, som att Kina ibland uttalas som Skina. Men det blir ju nästan lite lustigt som man drar på smilbanden. Alltså bortse från lite uttalskonstigheter. Det är innehållet och kärnan som räknas. Så, för att vara tydlig. Min trendspaning är just en spaning. Inte nödvändigtvis det jag tycker är bäst eller själv gillar, utan det är vad jag ser hur det är och hur det rimligen kommer att bli, oavsett vad jag tycker. Nej, nog snackat av mig nu. Nu växlar vi över till 17 minuter trendspaning 2026, analyserat och tolkat av Notebook LM. Jag kommer igen efteråt. Häng med!
Välkommen! Idag har du med dig en rejäl lunta kan man säga om framtiden. Jerke Petterssons trendspaning för 2026.
Mm.
Och titeln är ju halva grejen. Everything, everywhere, all at once.
Ja, den sätter tonen direkt.
Verkligen. Det är ju en filmtitel, en känsla och tydligen en prognos. Så vårt uppdrag idag är väl att försöka bryta ner det här, förstå vilka krafter som faktiskt formar vår värld just nu.
Precis.
Och se om vi kan hitta någon slags logik i allt det som, ja, som känns som ett enda stort snabbrörligt kaos.
Och titeln är verkligen mitt i prick. För om det är ett ord som sammanfattar rapporten så är det ju acceleration. Allt går fortare.
Mm.
Källan lanserar ett ganska dramatiskt begrepp för vår tid. De kallar det en disintegrativ fas.
En disintegrativ fas. Det låter ju inte superpositivt direkt. Vad betyder det i praktiken?
Det låter ju lite otäckt. Men tänk på något så grundläggande som, säg, 9-5-jobbet på ett kontor.
Jaha.
Den strukturen som definierade hela 1900-talet håller på att lösas upp. Helt i realtid.
Och ersätts av, vadå, distansarbete, gigekonomi?
Exakt. Flexibla tider, ett mycket mer fragmenterat och snabbrörligt system. Det är den sortens grundläggande samhällsstrukturer från industrisamhället som nu faller isär. Och det är den processen som skapar den här turbulensen vi alla känner av.
Just det, så det är inte bara en känsla, det är en strukturell förändring på riktigt. Okej, rapporten kokar ner det här till 5 stora megakrafter.
Mm, som är motorn i allt.
Låt oss beta av dem. Den första.
Absolut. Den första är de enorma demografiska skillnaderna. Vi ser en värld som klyvs på mitten kan man säga.
En delad värld.
Precis. Och ena sidan har vi de åldrande rika ekonomierna G7, men också Kina. Deras befolkningar blir äldre, arbetskraften krymper.
Och siffran för Kina där är ju, den är helt otrolig.
Ja, de beräknas förlora 140 miljoner människor i arbetsför ålder de kommande 20 åren.
140 miljoner, det är ju nästan hela Rysslands befolkning som bara försvinner från arbetsmarknaden.
Ja, det är svindlande.
Och vad händer på andra sidan av den här klyftan då?
Där har vi de unga, snabbväxande befolkningarna. Indien, Indonesien, stora delar av Afrika.
Mm.
Bara Indien förväntas öka sin arbetskraft med 120 miljoner under samma period. Det här ritar ju om hela den globala kartan.
Ja, för tillväxt, produktion, konsumtion, allt, det är ju en fundamental maktförskjutning.
Absolut.
En sån här enorm omflyttning, måste ju också skapa ett desperat behov av att kompensera. För den förlorade arbetskraften alltså.
Ja.
Hänger det ihop med den där kraftenrapporten tar upp? Den om digital disruption och AI?
Exakt. Du sätter fingret på den perfekta kopplingen. AI är inte bara ännu en ny pryl i raden av innovationer.
Nej.
Rapporten argumenterar för att AI är en teknologi som förnyar själva innovationsprocessen.
Jaha, förklara det.
Det skapar en självförstärkande, exponentiell acceleration. Om ett land som Kina tappar miljontals arbetare, då blir ju automatisering med AI inte längre ett val. Det blir en överlevnadsstrategi.
Det är en fascinerande tanke. Att själva innovationsmotorn får en uppgradering. Men det skapar ju också en enorm risk. Alltså att vi tappar kontrollen.
Mm.
Om genombrott inom, säg, bioteknik kan ske exponentiellt snabbare tack vare AI, hur ska lagstiftning och etik ens hinna med?
Det är den stora frågan. Rapporten pekar absolut på risken, men slutsatsen är väl att tåget redan har lämnat stationen.
På?
Kampen mellan länder, särskilt USA och Kina, handlar nu om teknologisk överlägenhet, vilket leder oss rakt in i den tredje megakraften.
Geopolitisk fragmentering?
Precis. Den gamla idén om en platt, globaliserad värld där alla glatt handlar med varandra, den är förbi.
Istället får vi nearshoring och friendshoring. Man flyttar hem produktionen eller handlar bara med länder man litar på.
Ja.
Så det handlar mindre om effektivitet och mer om nationell säkerhet.
Säkerhet trumfar allt. Ett extremt tydligt exempel är ju NATO-ländernas åtagande.
Att öka försvarsutgifterna.
Ja, till hela 5% av BNP till år 2035. Det är en ofattbar omfördelning av resurser från välfärd och infrastruktur till försvar. Det signalerar en värld som förbereder sig för konflikt.
Och all den här upprustningen och ombyggnaden måste ju kosta enorma summor. Vilket känns som en naturlig brygga till den fjärde kraften.
Ja, den om finansmarknadens framtid.
Precis.
De gamla finansiella systemen knakar i fogarna. Och rapporten lyfter fram stablecoins som ett exempel.
Alltså kryptovalutor som är knutna till dollarn.
Precis, som USDC. De suddar ut gränsen mellan den traditionella bankvärlden och den nya digitala. Samtidigt utmanas den gamla, tröga kvartalsekonomin.
Ja, varför ska ett företag rapportera var tredje månad?
När tekniken finns för att följa kassaflöden och lönsamhet i realtid.
Exakt.
Den där känslan av att allt måste hända omedelbart, den måste ju också påverka de riktigt långsiktiga omställningarna. Hur ser rapporten på den femte och sista kraften då?
Övergången till en lågfossil ekonomi.
Just det. Det är en paradox där. Å ena sidan är det den största kapitalomfördelningen i mänsklighetens historia. Hela vårt energisystem ska byggas om.
Mm.
Men andra sidan skapar den här geopolitiska kampen och politiska subventioner, särskilt från Kina, ett massivt överutbud av solceller och batterier.
Vilket pressar ner priserna.
Ja, vilket är toppen för klimatomställningen och för dig som konsument. Men det slår samtidigt undan benen för europeiska och amerikanska tillverkare.
Så vi får en snabbare grön omställning. Men
till priset av att vi blir beroende av en enda geopolitisk aktör.
Okej, de här fem krafterna målar upp en ganska omvälvande bild. Men rapporten verkar lägga nästan all sin vikt på två specifika aktörer som driver på allt det här.
Ja, USA och AI.
Varför är just den kombinationen så central för 2026?
För att de befinner sig i en slags perfekt symbios. Om vi börjar med USA. Ekonomin är ju en enklass för sig, över 30 biljoner dollar.
Otroliga siffror.
Men 2026 är också ett enormt symboliskt år för nationen. De firar 250 år.
Den 4 juli, ja.
Sittande presidenten fyller 80 och de arrangerar fotbolls-VM. Det är ett år av nationell manifestation. Att visa upp sig.
Och mitt i allt det ett politiskt ödesår. Mellanårsval i november.
Exakt.
Rapporten spekulerar i att om Trump är president kan det bli en väldigt explosiv höst.
Precis. Om demokraterna skulle ta majoriteten i kongressen blir det ju praktiken omöjligt för honom att driva igenom sin agenda de sista två åren.
Mm.
Den insikten, menar rapporten, kan skapa ett incitament att agera extremt snabbt och kraftfullt innan valet.
För att hinna genomföra så mycket som möjligt.
Ja, som att trycka gasen i botten inför en vägg.
Så USA är scenen En scen uppbyggd för maximal dramatik. Och AI är huvudrollsinnehavaren.
Ja.
Rapporten har en väldigt bra liknelse för att beskriva AI-explosionen, den om järnvägen.
Ja, det är klockan. Tänk dig att vi de senaste åren har spenderat biljoner på att bygga en helt ny järnväg.
Alltså den digitala infrastrukturen, datacenterkablar.
Precis. 2026 är året, menar rapporten, då tågen på allvar börjar rulla på den här järnvägen. Det är nu de verkliga intäkterna och produktivitetsvinsterna börjar synas i hela ekonomin.
Långt utanför techsektorn.
Ja, det är nu jordbruket, tillverkningsindustrin och sjukvården på riktigt kopplar på sina vagnar på AI-tåget.
Jag gillar bilden, men är den inte lite väl optimistisk? Många skulle nog säga att de där tågen mestadels fraktar desinformation, jobbförluster och existentiell ångest.
Absolut, den balansen finns ju där. Rapporten erkänner riskerna, men konstaterar att de geopolitiska drivkrafterna är så starka att de överskuggar allt annat.
Jaha.
AI-infrastruktur ses inte längre som en kommersiell produkt, utan som en del av den nationella säkerheten. Investeringar i datacenter och chipfabriker flyttar från företagens budgetar till...
DATS-staternas försvarsbudgetar.
Ja. USA har till och med lanserat Genesis Mission, en statlig AI-plattform för att accelerera vetenskapliga genombrott för nationens bästa. Det är en kapprustning.
Det är verkligen everything, everywhere, all at once. Men mitt i den här kapprustningen lyfter rapporten en mer filosofisk, nästan kuslig fråga.
Ja, och den kryper in på en.
Verkligen.
När AI blir så avancerat att den kan resonera, skapa konst, kommunicera på ett sätt som är oskiljbart från en människa.
Ja.
Hur bevisar vi då att vi är människor? Vad är det som skiljer oss från en avancerad simulation? Det är en fråga som flyttar från science fiction till att bli en konkret utmaning.
Puff. Okej, från de stora existentiella frågorna till något mer handfast. Vad betyder det här för dig som lyssnar i din vardag?
Mm. Låt oss zooma in på Sverige. Och för Sveriges del ser prognosen förvånansvärt ljus ut.
Ja, det är nästan kontraintuitivt med tanke på allt vi pratat om. Vissa bedömare, som rapporten citerar, tror på en tillväxt på uppåt 3% för Sverige 2026.
Det är ju betydligt högre än för förväntat för stora delar av Europa.
Ja, politiska stimulanser som en föreslagen sänkt matmoms från april 2026 nämns som en delförklaring.
Men det finns en djupare, strukturell förklaring också, som handlar om demografi. Den är verkligen fascinerande. Verkligen. Tittar man på Sveriges befolkningspyramid så ser man en stor puckel av människor födda runt 1990.
90-talisterna, ja.
Som alltså är runt 35 år gamla 2026. Och historiska data visar att ekonomier ofta når en slags högkonjunkturtopp när en stor generation är i sin mest produktiva och konsumerande ålder.
Vilket brukar vara runt 45-50.
Precis. För den här stora 90-talsgenerationen infaller det runt år 2035. Så det rapporten säger är att Sverige, rent demografiskt, nu har påbörjat klättringen upp för den backen. Vi har vinden i ryggen.
Intressant. Vi är på väg uppåt i en lång cykel. Okej, hur syns det här i våra shoppingkassar och vanor då? Rapporten listar en hel del trender. En stor är The Great Wealth Transfer.
Precis. Babyboomer-generationen, födda 46-64, är den rikaste i historien och nu börjar de på allvar föra över sina tillgångar.
Och det skapar nya affärsmöjligheter.
Helt nya. Företag som specialiserar sig på att hjälpa äldre att skala ner, värdera och sälja konst och frimärkssamlingar, rensa förråd, hantera fastighetsförsäljningar.
Det blir en hel industri av det.
Ja.
Och sen, en trend som jag måste erkänna att jag personligen bidrar till, kidult, vuxna som beter sig som barn.
Ja, vuxna som köper Lego, samlar på Pokémon-kort.
Går på konserter med artister som riktar sig till tonåringar.
Exakt. Rapporten menar att det här handlar mindre om att vara omogen och mer om en reaktion på en stressig och komplex värld. Man söker sig till tryggheten och glädjen i nostalgin.
Gränserna suddas ut helt enkelt.
Precis.
Mitt legoslott på hemmakontoret känner sig väldigt träffat. Okej, en annan trend som sticker ut är nocturism. Nattturism. Vad är det?
Det är en mottrend till överturismen. Istället för att trängas vid en sevärdighet på dagen så söker man sig till upplevelser i mörkret.
Ja, som vadå?
Allt från guidade stjärnskådningsturer i nationalparker till nattliga kajakturer. Eller att bara uppleva tystnaden i en stad när alla andra sover.
Det låter faktiskt ganska härligt. På tal om mottrender, rapporten tar upp dumb phones.
Ja.
Att unga, alltså generation Z, aktivt väljer bort sina smartphones. Är inte det lite som att en snickare skulle välja bort sin hammare?
Man kan tycka det, men det handlar om en medveten digital detox. De är trötta på den konstanta stressen från notiser, sociala medier.
Känslan av att alltid behöva vara tillgänglig.
Mm. Så de skaffar en enkel telefon som bara kan ringa och skicka sms för att återta kontrollen över sin egen uppmärksamhet. Det är en ganska radikal handling i vår tid.
Verkligen. Okej, två sista snabba. Läppstiftseffekten.
Det är en klassiker, va? En riktig klassiker som alltid dyker upp i ekonomiskt osäkra tider. När folk inte har råd med ny bil eller en dyra resa.
Mm. Så undrar de sig något litet lyxigt istället.
Exakt. Ett dyrare läppstift, en fin parfym, en exklusiv chokladkaka. Ett sätt att behålla en känsla av lyx utan att spräcka budgeten.
Och till sist en som jag tycker är lite rolig och väldigt sann. Kändisinflation.
Ja. När vem som helst kan bli kändis på TikTok eller Instagram över en natt, då devalveras ju värdet av traditionellt kändisskap. Det blir inflation i uppmärksamhet.
Att vara känd betyder inte lika mycket längre.
Nej, precis.
Så om vi tar ett steg tillbaka från läppstift och Lego, vad är den stora övergripande slutsatsen? Vad är det som egentligen pågår under ytan?
Det här är rapportens absoluta kärna. Och för att förklara det hela så lånar den en modell från sociologen Alvin Toffler och hans teori om historiens tre vågor.
Just det, jordbruksrevolutionen, industriella revolutionen.
Och den tredje som vi är mitt i nu, informationsrevolutionen.
Och rapporten menar att all den här turbulensen beror på att vi befinner oss i överlämningen mellan den andra och den tredje vågen.
Exakt. Vi har fortfarande ena foten kvar i andra vågen, 1900-talets industrisamhälle. Den världen bygger på standardisering, centralisering, top-down-styrning.
Men den världen håller på att disintegrera, som vi sa i början.
Ja, och den ersätts av tredje vågen. Och dens logik är raka motsatsen.
Decentralisering, nätverk.
Individualisering och prosumers, där gränsen mellan producent och konsument suddas ut. Allt är sammanlänkat 24/7 och styrs mer nerifrån och upp.
Bottom up.
Ja, så allt det här kaotiska, everything, everywhere, all at once, är enligt rapporten egentligen bara symptomen på detta gigantiska paradigmskifte. Det är ljudet av en värld som byter operativsystem.
Det är en kraftfull förklaringsmodell. Den sätter liksom alla de här enskilda trenderna i ett sammanhang.
Precis. Och rapporten landar i en uppdaterad version av ett gammalt Jan Stenbeck-citat.
Aha.
Originalet löd, måhända slår politik marknad, men teknik slår politik. Den nya versionen för 2026 är, måhända slår geopolitik världsmarknad, men geoteknologi slår geopolitik.
Geoteknologi, definiera det. Då menar vi teknologi som AI, halvledare, bioteknologi.
Ja.
Som nu har blivit de viktigaste geopolitiska vapnen.
Exakt så. Det är teknologin som sätter spelreglerna för den geopolitiska kampen. Den som leder där, leder världen. Det är den starkaste kraften av alla. Och för att summera, avsluta rapporten med en bild jag verkligen gillar.
Kör!
Den säger... Om 2025 var att stå vid en brusande fors och försöka förstå vart vattnet tar vägen är 2026 året då vi inser att forsen inte bara rinner förbi oss utan att vi har byggt turbiner som nu börjar ge ström till hela staden.
Wow! Vi har gått från att vara observatörer till att leva mitt i infrastrukturen.
Precis.
Det är en stark och ganska svindlande slutbild. Tack för den här genomgången. Det var intensivt, men det känns som att vi har lyckats hitta den röda tråden i allt det här.
Verkligen.
Vi avslutar som vanligt med en tankeställare för dig att ta med dig. Rapporten nämner i förbigående risken för vad den kallar elitens överproduktion när AI börjar automatisera bort traditionella tjänstemannajobb som jurister och ekonomer. Men om vi tar det ett steg längre, med tanke på att AI kan förnya själva innovationsprocessen, vad händer då med det vi idag ser som unikt mänskligt? Vår kreativitet, vår problemlösning, om själva tankearbetet automatiseras, vilken ny form av värde eller syfte kommer då att växa fram för oss människor i den här tredje vågens värld? Den frågan lämnar vi dig med.
Ja, där satt den. Trendspaning 2026. Analyserat och tolkat av Notebook LM. På ett som jag tycker, såsom varande källan till spaningen, mycket bra vis. Allt stämmer med min spaning. Ja, det var spaning det. Hur det ska bli? Tja, ingen vet.
Vem vet inte du? Vem vet inte jag? Vi vet ingenting nu. Vi vet inget idag. Vem vet inte du? Vem vet inte jag? Vi vet ingenting nu. Vi vet inget idag.
Lisa Ekdahl har ju rätt. Ingen vet. Men med en spaning kan vi åtminstone fundera och tänka på hur det kan komma att bli. Tack för att du har lyssnat på mig, Jerker Pettersson, och min trendspaning 2026 här på Tyresö Radion.